När jag för många år sedan jobbade som skolpsykolog så kom jag en dag in i ett lärarrum på en skola och fick höra ett negativt uttalande om mig. En av lärarna sa någonting till en annan lärare. Och det var inte alls meningen att jag skulle höra det förstås. Men nu gjorde jag det. Och det uppstod det mycket, som ni förstår, spänd och obehaglig stämning i lärarrummet. Och jag blev naturligtvis sårad över det som sades, det jag hörde. Och jag kommer så väl ihåg det. Jag glömmer inte det. Och det blev sagt och det kunde inte bli osagt. Och där stod vi tillsammans liksom inför ett fullbordat faktum. Läraren i fråga var naturligtvis väldigt generad. Och jag visste inte hur jag skulle bete mig. Det som hon hade sagt kanske var sant i och för sig. Men det obehagliga var att hon sa det liksom bakom min rygg. Men så har jag tänkt så här. Att även jag har sagt ofördelaktiga saker om personer som jag inte skulle vilja att de var närvarande när jag sa det. Och av de många misstag som jag har gjort i livet så är de förhastade orden det som jag ångrar mest. Hur lätt är det inte att den här lilla lämmen innanför tänderna ibland får oss att säga saker som vi har orsakat skämmas för och som vi känner att vi nog borde ha bett om förlåtelse för. I Syraks bok så står det så här. Bättre är det att halka på golvet än att slinta med tungan. Om man halkar på golvet kan man visserligen slå sig ordentligt. Men att slinta med tungan kan orsaka mycket större skada. I texten som vi har läst så läser vi hur tungan liknas vid en liten gnista som kan antända en hel skog. Det behövs inte så många giftiga ord för att ett äktenskap ska börja svikta. För att stämningen i en församling ska bli kylslagen. Eller grannsämjan i ett område ödeläggas. Eller irritation uppstår i ett helt samhälle, kanske ett helt land. Beroende på att en högt uppsatt person har råkat säga någonting som var olämpligt. Den okontrollerade tungan kan vara som en förödande eld. Det var 1871 då Chicago drabbades av en förödande brand som började med en liten gnista någonstans. Några timmar senare var 300 000 människor utan hem. I efterdyningarna av Guldbaggegalan här i januari så var det någonting ogenomtänkt som tydligen sades av programledaren. Men det blev det största debattämnet i våra media efteråt. Någon har sagt att hälften av alla oenigheter och strider har orsakats av tungan. När jag jobbade ute i skolan då så var mobbning det största problemet vi hade att jobba med i kollegium och som lärare och på skolan i överhuvudtaget. Idag så fortsätter samma tendens och faktiskt i värre omfattning än för 40 år sedan. Eftersom vi nu har de här sociala medierna som är ypperliga för mobbningsstrategierna. Om vi bara kunde komma till rätta alltså med den här lilla tungan så skulle i så fall många av våra mellanmänskliga relationer och problem vara onödiga. Vårt tal avslöjar mer än någonting annat vilka vi egentligen är. För det är vad vi säger när vi bildligt talat tror att mikrofonen är avstängd så att säga, som avslöjar sanningen om oss. Vårt första intryck av en människa kan snabbt förändras så fort hon eller han börjar prata. Jag kommer ihåg vi var en grupp pastorer som reste i Sovjetunionen för länge sedan. Och hade som en ledare och en guide en inhemsk pastor. Och han gav intrycket av att vara en mycket andligt hängiven och karismatisk personlighet. Men så en dag så drog han ett skämt. Som hade ganska tveksam moral. Och plötsligt så kändes det så generande. Och respekten för hans person blev naggad i kanten omedelbart. Och fortsatte att så vara. Och det besvärliga är ju att det som sägs aldrig kan bli osagt. Hur mycket man helst kunde önska det. Ett förhastat ord kan aldrig tas tillbaka ens av en vagn med fyra hästar, lyder ett kinesiskt ordspråk. Man kan liksom inte vrida tillbaka tiden och få det sagda osagt, även om man skulle vilja det så gärna. Och när man förr spelade in någonting, du vet, på en bandspelare, så kunde man visserligen spola tillbaka bandspelande bandet och så radera det som var oönskat. Men det går inte med det som sägs människor emellan. Tvärtom, så försäger vi oss, så är det egentligen ofta det enda som människor kommer ihåg. Inte det andra. Vårt sätt att tala har väldigt mycket med vårt andliga tillstånd och mognad att göra. Jesus sa ju, och som vi nog håller med om, vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Så vårt sätt att tala röjer vårt innersta och är troligen den säkraste indikationen på vårt andliga tillstånd. Precis som texten också sa, frukten avslöjar vilken sorts träd det är frågan om. Vattensmaken avslöjar vilken sorts källa vattnet kommer ifrån, om det är frisk källa eller om den är grumlad, om den är söt eller salt. Om vi blir genomlysta av den helige ande är det oftast talet som blir mest pinsamt för oss att inse våra brister i. Precis som för profeten Jesaja en gång när Guds helighet uppenbarade sig för honom. Och han ropar, ve mig, jag förgås, jag har orena läppar och jag bor bland ett folk som har orena läppar. Det är inte avsett som en tröst det här, eller som en förmildrande omständighet, när Jakob säger i texten, vi felar ju alla på många sätt. Och den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig. Jaha, det var ju skönt att höra. Men det ska tolkas som att, på ett mycket allvarligare sätt, att egentligen åker vi alla dit så att säga. Om man kollar vårt beteende på något sätt i övrigt så kanske en del klarar sig. Men börjar vi kolla tungan? Aj, ingen klarar sig. Ingen av oss. Avsikten med den där texten är tvärtom att understryka allvaret med tungans problem. Och att vi alla står i samma behov av gudomlig hjälp när det gäller vårt tal. Vi går på våra gym och vi tränar upp muskulaturen, kroppens muskler. Och får dem att fungera som vi vill kanske. Och i många idrottsgrenar så visar man med stor elegans och skicklighet hur man kan behärska och styra kroppens olika muskler. Men vem kan behärska tungan? Trots att den bara väger 0,4% av kroppsvikten. Håller du med om den här dikten? Alla kroppens muskler, styrda av den fria viljan, kan tränas till förbättring på ett gym. Alla utom tungan. Ändå är denna lilla lem den mest outtröttliga av dem alla och bär i sin makt både liv och död. Varför finns det inget gym för tungan? Alla kroppens muskler kommer med åren att försvagas och förminskas och förlora i kraft. Hur välträdan man än har varit under livet. Men tungan, den förlorar inte i kraft. Barn kan vara väldigt hårda i sina uttalanden. Vi gick bara i 4:e, 5:e klass, kom jag ihåg. Och det var en kille i klassen som hade en stor fot så han gick lite halt. Han fick heta Klump Karlsson. Var det så roligt? Men vi sa det till honom. Äldre människor med svaga kroppar och förtinande muskler vet fortfarande hur man använder den här lilla lemmen innanför tänderna till skvaller och förtal och sårande kritik. Men också till dess motsats, Gud var lov. Med talande bilder beskriver Jakob den lilla tungans stora makt. Det är som en betsel på en häst. Du vet, med hjälp av den kan ryttaren styra hästens samlade muskelmassa precis dit ryttaren vill. Och med hjälp av det lilla rodret kan skepparen på ett stort fartyg, till och med de här stora tankfartygen, styra skeppet dit han vill. Den här lämmen är liten, men den kan tala stora, skrytsamma, högmodiga, arroganta ord. Vem kan tygla tungan? På cirkus har jag sett stora, klumpiga elefanter gå på bakbenen i lydnad för den som har lyckats tämja dem till detta. Jag har sett lejontämjare som får rytande lejon att hoppa över uppställda hinder på lejontämjarens kommando när han står där och piskar med sin piska. De flesta djurarter lyckas vi betvinga och tämja som människor. Men vem kan tämja tungan? Vem kan det? Svar: ingen. Ingen. Men spelar det egentligen så stor roll då? Ja, trots sin litenhet så kan tungan ha mer makt än någon annan lem. Makt att utöva på gott eller ont. Adolf Hitler var en skicklig retoriker. Med sina brinnande propagandatal förledde han massorna till en av historiens mörkaste kapitel. Å andra sidan har miljoner och åter miljoner människor låtit sig inspireras av kampen för rättvisa genom Martin Luther Kings berömda tal 1963, I have a dream, jag har en dröm. Men redan för 3000 år sedan varnade de vise på den tiden för tungans destruktiva förmåga. Så låt oss titta på några exempel ifrån Ordspråksboken 18:21 till att börja med. Tungan har makt över liv och död. Den som kan tygla den får njuta av dess frukt. 12 och 18. Tanklösa ord kan såra som svärd. Jag tror jag upplevt det. Man kanske inte menade det när man sa det. Men i hastigheten och i upprördheten blev det ändå sagt. Och då är skadan gjord. 26 och 18. Lik en galning som skickar iväg bränder och pilar och död är den som lurar sin vän och sen säger, jag skämtade bara. Ibland så lindar vi in elakheten i tvetydiga skämt. Och när personen i fråga säger, vad menade du med det där? Så säger vi genast, oj, jag bara skämtade, förstår du. Men vi gjorde inte bara det. Vi avsåg att sticka lite grann med skämtet. 26:21. Kol för glöden, ved för elden och grälmakaren för att striden ska flamma. 26:20. När veden är slut slocknar elden. När baktalaren har gått dör grälet ut. 16:28. En falsk man vållar strid. Baktalaren skiljer vänner. Det märkliga med oss är att vi faktiskt tycker om att lyssna på skvaller. När vi egentligen borde protestera i sådana sammanhang eftersom personen i fråga inte är närvarande och kan försvara sig. Istället säger vi mer, mer, mer. 26:22. Baktalarens ord är som läckerbitar, läckerheter, de slinker ner i människans inre. Och du ska vara medveten om en sak. Att den som idag skvallrar för dig om någon, kanske imorgon skvallrar om dig för någon annan. Därför varnar Ordspråksboken i 2019. Skvallraren avslöjar hemligheter. Ge dig inte i lag med pratmakare. När du talar om andra så berättar du egentligen någonting om dig själv. Du skapar dig ett rykte som kan vara svårt att ändra på. 25:9. Lägg fram din sak mot din motpart, men röj inte någon annans hemlighet, så att ingen, inte någon som hör det, drar skam över dig och du för all framtid får ett dåligt rykte. I nya översättningen står det: den som hör dig kommer att klandra dig och ditt skvaller kan inte tas tillbaka. Som syskon i Kristi kropp ska vi vara mycket rädda om varandras rykte, om varandras namn. Så innan vi börjar prata om en person kan det vara bra att ställa sig tre frågor. Är det sant det jag tänker säga? Är det verkligen sant? Är jag säker på det? För det andra, är det nödvändigt att jag säger det? För det tredje, är personen i fråga hjälpt av att jag säger det? Är det kärleksfullt av mig att säga det? Skulle han eller hon gilla att jag säger det här? Alltså, är det sant? Är det nödvändigt? Är det till hjälp? Och det fruktansvärt luriga med den här lilla tungan, det är att den är lika kraftfull i sin, att den är lika kraftfull i sin förmåga att ödelägga, såra och rasera som den är i sin förmåga att välsigna, att trösta, att uppmuntra, att bygga upp. Som för en kristen ju är någonting högst motsägelsefullt, att det förhåller sig så med oss ibland. Det borde ju inte vara så. Att samma tunga som i gudstjänsten som vi nu har gjort lovsjunger Gud och tillber honom, men på vägen hem ifrån kyrkan talar nedlåtande och kanske till och med föraktfullt om någon syster och broder i Kristus som ju är skapade till Guds avbilder lika mycket som vi är. För det innebär ju i så fall att man indirekt klandrar och talar illa om Gud själv. Den Gud som vi tillsammans har lovsjungit. Så får det inte vara, säger Jakob. Man kan inte sjunga, jag älskar dig Jesus. Och sen tala nedlåtande om de andra som också älskar Jesus. Jag hörde om en pastor som hade till tema på en predikan 10 minuter efter gudstjänsten. Jakob skriver, samma källsprång kan inte ge både sött och bittert vatten. Ordspråksboken anvisar en annan väg där tungans makt istället kan bli till en oerhörd hjälp. 12:25. Sorg i en mans hjärta trycker det ned, men ett vänligt ord skaffade glädje. Vet du? Jag skrev en gång ett brev till en församlingsmedlem som jag visste hade lite jobbigt just då. Och kanske var det något ord av uppmuntran i allt det här trots allt. Jag träffar honom 10-15 år senare och han tar upp brevet i sin plånbok och sa, du ska veta att det betyder mycket. Jag bär det alltid med mig. Ett vänligt ord. 15:1. Ett mjukt svar stillar vrede, men hårda ord verkar harm. Ibland kan man tjäna på att tala vänligt. Jag hade en gammal raggabil när jag bodde i Dallas som jag älskade. Men en dag kom jag till seminariet och öppnade lite hastigt dörren. Och plötsligt kommer en flott amerikansk bil och jag skrapar upp hela sidan på den bilen. Och dörren på min bil, den vrider sig och blir förstörd. Och jag tänker, jag ser liksom 100 dollarsedlar, lapparna flyger i luften och jag stiger ur bilen och är beredd på världens utskällning. Och jag tilltalar mannen mycket, mycket ångerfullt och jag erkänner min skuld. Och kan du tänka dig, han säger bara, ja du får nog köpa en ny dörr. Och så satte han sig i bilen och åkte därifrån. Jag slapp betala. 15:4. Läkande ord är livets träd, men svekfulla ord knäcker lusten att leva. Det var ett psykosomatiskt förhållningssätt även på den tiden. Våra ord påverkar människors psykiska hälsa faktiskt. Varför kan vi inte vara mer generösa med att uppmuntra varandra när det har sån kraft? Hebreerbrevet 3:13 säger: uppmuntra varandra varje dag. Vadå? Är vi för ynkrygga som behöver uppmuntra varje dag? Behöver vi det verkligen? Ja, det skadar väl inte. Eller hur? Det är väl tvärtom så att vi mår väldigt bra av att få ett uppmuntrande ord. Någon har sagt, vet du, jag kan leva i 3 månader på en uppmuntran. 16:24. Vänliga ord är som honung. De smakar gott och de gör kroppen frisk. Till och med kroppen mår bra av vänliga ord. 25:11. Som guldäpplen i silverskål är ord som talas i rätt tid. Jag behöver höra det, va? 24:26. Som en kyss på munnen är ett ärligt svar. Någonting gott, va? Så är det när vi talar ärligt och öppet med varandra. Vad är hemligheten då till bruket av tungan på ett sådant sätt som stämmer med Jesu efterföljelse? För Jesus var ju fylld av nåd och sanning. Han kunde vara mycket skarp och tydlig i sin tillrättavisning av fariserna, i sin genomlysning om det som var fel. Men han förtalade aldrig någon. Han klandrade aldrig någon på ett sådant sätt. Han ljög aldrig. Han skymfades, men han skymfade inte tillbaka. När han utsattes för tortyr så hotade han inte. I hans mun står det, fanns inget svek. Texten som vi läser idag är skriven av Jakob som var bror till Jesus. Och han om någon visste hur Jesus hade brukat sin tunga. De hade vuxit upp tillsammans. Och du vet hur syskon kan vara. När Jesus påbörjade sin offentliga verksamhet så var hans bröder faktiskt negativa. Av andra skäl än bruket av hans tunga. Men senare kom alla dem till tro. Och var enligt apostlagärningarna 1 med i den övre salen och väntade på den helige andes utgjutande. Jakob blev så småningom en av ledarna i Jerusalemförsamlingen. De som vid ett tillfälle var utsända för att gripa Jesus kom tillbaka och förklarade sig med orden: aldrig har någon talat som den mannen talade. Vi blev handlingsförlamade. När Petrus och Johannes senare ställdes till rätta inför samma stora råd som hade dömt Jesus till döden så förvånades medlemmarna, de 70 medlemmarna i stora rådet över dessa mäns frimodiga försvarstal. De var ju enkla olärda män, de var ju fiskare från Genesarets stränder. Hur kunde de tala som de gjorde? Och så står det, och då påminner det stora rådets medlemmar sig om, oj visst ja, de är ju Jesu följeslagare. Och då förstod man, de talade ju likt denne Jesus med sanningens passion i sitt tal och skärpa. Hur ska vi någonsin kunna tala som Jesus gjorde? Vad hade hänt med dessa enkla fiskarpojkar? Det var pingstens ande, den helige ande, som hade förvandlat dessa försagda och förskrämda lärjungar som efter Jesu död hade satt sig inom lås och bom av rädsla för de judiska överheten. Och Jesus hade sagt till dem dock att när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Så hemligheten till ett nytt sätt att använda tunga på är den helige andes inneboende. Den gåvan behöver jag. Det är ingen människa förmår. Det är ingen lejontämjare i världen förmår. Det kan den helige ande. Den helige ande kan tygla min tunga, kan du tänka dig. Ibland händer det till och med, och jag har hört många sådana vittnesbörd, att de som har svurit som borstbindare hela sitt liv plötsligt tvärstoppar med bruket av svordomar och andra onödiga ord från den stund de bjöd Jesus in i sina liv. Utan att de själva tänkte på det, så blev deras tal annorlunda. Det finns nämligen en rening och en förlåtelse för det svekfulla bruket av tungan som samtidigt motiverar oss till ett nytt sätt att tala. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Han har iklätt sig, hon har iklätt sig, den nya människan som också talar på ett annorlunda sätt. Som gör att man är rädd om sin nästas rykte. Jag har blivit en ny människa i Jesus Kristus och nu vill jag inte låna min tunga till att tala nedlåtande om min medmänniska. Ändå så gör jag det ibland. Och då uppstår någonting inom mig som förut inte fanns. Vad då? Den helige andes sorg. Tack och lov. Det står i Efesierbrevet 4, låt inget oanständigt tal komma över dina läppar. Bedröva inte den helige ande som ni har fått som ett sigill på förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet, vred och skrikande och smädande och smällande i dörrar och all annan ondska. Ja, så står det ungefär. Det har med talet att göra. Vi kan bedröva den helige ande med vår tunga och Gud vare lov. Då uppstår en sorg inom oss som gör att nej gode Gud, förlåt mig. Och kanske vi behöver säga förlåt den som vi förhastade oss med orden till. Förlåt mig, för det är outhärdligt att leva med den helige andes sorg. Vi söker alltså försoning och upprättelse för att återfå friden och glädjen igen. Så fungerar det. Snart ska vi fira nattvard. Och denna fantastiska måltid som berättar för oss att Jesu blod renar från all synd. Inklusive alla ovärdiga ord som har kommit ur min mun. Finns det någon här som behöver rening idag? Finns det saker som du har sagt? Som egentligen var under din värdighet att säga i egenskap av Jesu vän och efterföljare. Har din tunga varit för vass mot någon i din närhet? Finns det någon som du har sårat som du behöver säga förlåt till? Så gör det. Gör det. Innan, ja, medan ni ännu går på vägen tillsammans så att säga. Känner du som profeten Jesaja en gång? Ve mig, jag har ju orena läppar. Vi ska snart träda fram här inför nattvardsbordet. Och samme Gud som uppenbarade sin härlighet och helhet för profeten Jesaja. Han vet allt om mig. Han vet allt om dig. Han har hört varenda ord vi har sagt. Och dessutom förhåller det sig så att han har sagt att efter dina ord ska du frias. Efter dina ord ska du fällas. Och hjälp. Varför då? Jo, för att orden är den säkraste måttstocken på vad som finns där inne. Om ditt hjärta är omvänt eller inte. Hur ska vi någonsin kunna närma oss en sådan Gud? Jo, därför att det finns en som har lidit döden för varje enskilt ord du har sagt som inte håller provet inför en helig Gud. Det är till honom som vi får komma idag. När du tar emot nattvarden så tar du emot hans renande kraft. Inte som en magisk rit utan på grund av att Jesu Kristi blod har blivit utgjutet för syndernas förlåtelse. Och jag behöver det så innerligt väl. Ditt hjärta kan bli genomrent. Dina läppar kan bli rena. Allt kommer att beröras. En ny vandring där du ständigt låter dig uppfyllas av den helige ande. Med direkt återverkan på ditt tal. Ja, till och med på din sång står det. låt er fyllas av anden så att ni talar till varandra med psalmer, med lovsånger, med hymner och sjunger och spelar till Guds ära i era hjärtan. Vilken förvandling. Tillbedan lovs och lovsång till Fadern och Sonen och den helige Ande är det högsta och det största du kan ägna din tunga åt. Låt oss bedja. O Herre, helga och rena min tunga. Förlåt allt ont, allt vasst som har kommit förhastat över mina läppar. Rena vårt tal som församling, Herre. Gör oss sanna, gör oss kärleksfulla. Hjälp oss att ha omsorg om varandras rykte. Hjälp oss att ha respekt och aktning för varandra. Och hjälp oss att använda vår tunga till uppmuntran. Till glädje och tacksamhet. Dig till ära. Och så ber jag för den som just nu känner. Oj, det träffade mig. Det träffade mig. Jag ber att nattvarden ska bli en förlösande stund. När förlåtelsens ljuvliga ord uttalas över oss var och en. I Jesu underbara namn. Amen.